Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle. Såg du att Miley's ikoniska ex Cody Simpson ska tävla i OS?
Nej, vad fan ska han tävla i för gren? Tönt.
Simning. Jag tror inte att det är helt bekräftat att han ska det. Så att han har lite ropat hej innan han har hoppat över häcken.
Okej. Var det ett nytt ordspråk?
Vad är originalordspråket?
Man ska inte ropa hej innan. Nej, vad fan säger man?
Det är någonting om att man inte ska ropa hej. Vänta,
ja, det har jag också. Men jag har aldrig hört att hoppat över häcken.
Nej,
innan.
Jag hittar på det. Ropa hej innan man kommit över bäcken.
Vad fan kallas det när man säger någonting som låter likadant?
Ja, ska vi googla det också?
Alltså, inte, nu tänkte jag säga fonetiskt.
Ja, men det kanske är fonetiskt.
Det kanske är det.
Vad betyder det fonetiskt då?
För det lät verkligen exakt samma.
Närliggande språk, etnologiska, vänta lite, fonetisk alv.
Many, many minutes later.
Just det, det är när det står ord liksom så som det ska uttalas.
Ja, precis. Ja, okej.
Okay. Alltså det var inte fonetiskt det jag sa nyss.
Nej.
Nej, men han ska tävla i simning.
Mm, ska han alltså simma längd eller ska han hoppa konst?
Längd tror jag det. Han har tydligen hållit på med simning innan, men att nu är det liksom, nu ska han satsa på det här. Nu när han har blivit dumpad av Miley.
Jag kan ändå se framför mig honom i speedos alltså.
Ja, han har ju verkligen en simmarkropp, extremt breda axlar. Även känd för att vara Gigi Hadids ex. Och han som var med i någon musikvideo, vilken musikvideo var det?
Oj, nu har jag absolut precis bildgooglat Cody Simpson speedos.
Ja, det gick snabbt.
Jag vill uppmuntra alla till att göra det. Om jag får säga det själv. Oj, oj, oj.
Julklapp till er.
Nej, men snälla röra, jag måste skicka det här till dig.
Är det här dagens scoop att vi för första gången har insett Cody Simpsons appeal?
Att vi har insett hans värde i form av att man kan sexualisera honom i ett par speedos. Ja, faktiskt.
Ja, för att fram tills nu har han ju varit en gåta vad Miley höll på med honom.
Alltså han har ju framförallt varit en tönt.
Ja, exakt. För mig.
Men där fick du en bild av mig.
Oj!
Ja.
Enorma lårmuskler. Men det här är en typisk sån sak som killar gillar.
På andra killar, ja.
Ja, på andra killar och sig själva. Det är två saker. Det är stora lårmuskler och veniga armar.
Ja, det är så.
Killar älskar veniga armar. Ingen tjej bryr sig om veniga armar. Och såna här grodlår till, vad vet det, lårmuskler.
Ja, precis.
Not interested.
Mm. Men jag kan härmed, jag bläddrade vidare lite på de andra bilderna där och ser att där är ju ingen röv. Så han har ju kommit ut som straight med hjälp av detta.
Mm, Just det, gjorde han i och för sig genom att dita Miley till exempel. Men vad bra, då har vi bekräftat Cody Simpson.
Sexobjekt och straight. Underbart.
Du har corona.
Ja, nej, men vi väntar ju på mitt test. Men ja, jag har corona.
Så att sympati, är det något du vill ha?
Nej, men jag kommer inte bidra med så mycket idag mer än att tydligen prata om mäns kroppar. Det är tydligen det enda som min hjärna klarar av att, att fokusera på.
Men det kommer man på.
Ja, men jag tänker också det faktiskt.
80% av den här podden.
Absolut.
Jag måste
har fått ett brev den här veckan, sa jag.
Ja, jag äntligen blivit cancelled för att det var någon som skrev och var väldigt arg på mig på Twitter för att jag refererade till A$AP Rocky som endast A$AP. Och A$AP är ju liksom din grupp av rappare som heter olika saker, A$AP Ferg och så vidare.
Men det där känns som en sån grej som du hade kunnat driva mot någon annan med.
Nej, Max, förlåt. Så här skrev han. Yo, sluta kalla A$AP Rocky för A$AP. A$AP Mob, en grupp med flera bandmedlemmar, bland annat A$AP Ferg och A$AP Jams, RIP, blir helt fel när ni kallar en individ för A$AP. Och så svarar jag, förlåt, please cancel me, Zaddy. Syftar dock inte på rapparen A$AP Rocky, syftar liksom literally på förkortningen. Sen skrev jag,
hur mycket vill du satsa pengar på att den här personen är en vit 25-årig kille?
Jag tror exakt det är hans exakta ålder också. Och så sen skrev jag, det måste ha blivit ett missförstånd. Menar att Rihanna inte har blivit ihop med uttrycket as soon as possible. Tycker det är sjukt folk tror hon är desperat nog och dejta ett ord liksom. Sure, hon är 30 plus. Man tycker to be honest, det är sexism och tror hon hade nöjt sig med bokstäver. Hon svarar han, där fick du mig för den här gången, men en dag ska jag också ha en podcast på en tidningssajt där jag felförkortar din tonårsidol. Vilket jag bara, first of all, min tonårsidol var Michael Jackson och han är redan ganska ägd. Men vad bra. Förlåt för att jag förkortade A$AP Rocky till endast A$AP av tidsbristanledningar.
Absolut.
Let this be the hill that I die on. När vi ändå talar om ikonerna, legenderna A$AP och Rihanna, så skulle jag vilja krypa till korset.
Okej.
Inte för att jag felförkortade A$AP Rockys artistnamn. utan för jag vill ta tillbaka en sak som jag sa förra avsnittet. Minns att jag sa att min favoritskribent Hunter Harris skrev en artikel som hette typ Rihanna and A$AP Rocky are not dating you clowns.
Absolut. Har han ångrat sig eller?
Det är en hon first of all. It's 2020, honey. Girls can be called Hunter as well. well, i veckan så fick jag hennes nyhetsbrev i min lilla inkorg med titeln Rihanna and A$AP are doing it.
Oh, nej.
Då en källa till henne har bekräftat för Hunter att Riri och A$AP indeed are dating. Och de började ses liksom på riktigt. De har varit vänner så länge, som jag gjorde tydligt i förra avsnittet, men att de började dejta mer som ett par när han var med i hennes kampanj för Fenty Skin. Och jag vet, nu tänker ni, men Michelle, varför tror du på det här mer än källan som läckte informationen till People Magazine? Och till er vill jag säga att allt går inte att motivera med logik här i världen.
Nej.
Det bara är så. Och nu får ni hacka i er det, helt enkelt. Att enligt en källa som jag tror på till 100% av oförklarliga anledningar, så är Rihanna absolut ihop med A$AP Rocky.
Tänk sig en kicker om det är samma källa som pratade med People förra veckan.
Ja, förmodligen är det. Jag vet inte. Vem vet? Och en sak som jag tycker är lite suspekt är Demois, det här Instagram-kontot som läcker massa inside information som ofta stämmer. De har ingen inside info om något av det här. Mm. Vilket ändå är så här, de borde ändå ha setts. Eller någon som känner någon som känner någon borde ha läckt det så att det hamnar på Demois innan det hamnar på People Magazine, för att det är så allt skvaller fungerar nu för tiden. Jag hade föredragit att Rihanna var ihop med hennes ex, men Hassan Jameel, men det är också lite mysigt att hon liksom blir ihop med sin bästa kompis som känns underordnad henne. Det har också något. Det
tycker jag att ni alla kan lyssna på förra veckans avsnitt också och höra Michelle Hallströms take på förhållandet då. Och sen hoppa tillbaka hit typ 7 dygn senare och nu tycker vi då att det är mysigt. Ja, sure.
Men jag har glömt allt jag sa.
Ja, klassik.
Allt jag säger i den här podden är preskriberat.
Jobbigt att inte är det i etern. Ah, ja. Har du sett Timothée Chalamets gästspel på SNL?
Jag har faktiskt inte kollat på den. Jag hade tänkt kolla ikväll.
Har du lyckats undvika klippet när han ska imitera en viss person?
Ja.
Härligt.
Miss Warwick, you're a legend. I can't believe it. I'm such a massive fan.
Yes. And who are you?
I'm Harry Styles. I'm a singer. Sort of a sensual fashion man. And you could say I, do it for everyone.
No, no, no. But where do I know you from?
Oh, maybe you know my song, Watermelon Sugar.
What is Watermelon Sugar?
Well, I think it's just about summer, but some people think it's about oral sex.
That's nasty.
No, no. But, on a woman.
Okay, well now I like your ass, okay? I like you a lot, okay, all right.
Vilken bra och nyanserad spaning av dig som så här har klippt ut ett en halv minuter långt klipp ifrån SNL där ja, han kanske inte glänser och sen baserar din åsikt på det.
Tack. Nej men alltså förlåt mig, men är inte detta den sämsta imitationen av Harry Styles du sett i hela ditt liv?
Den var inte jättestark, nej. Men jag har sett andra småklipp från SNL liksom, som var lite roligare. Det är däremot tycker det är kul att Dionne Warwick har gjort en comeback på internet. Hon är typ 80 år och skaffat Twitter nu. Och hon tweetade...
Hon tweetade ju massa folk.
Ja,
det var ett himla viralt
hennes
moment.
Hennes bio, liksom text på hennes Twitter-sida är I am not writing a bio. Och sen står det, sen skriver hon I try to write a bio on here but I just want you all to do a Google search. Okay, thanks, hjärta. Hon är alltså 80 år och liksom en ikonisk låtskrivare och artist. Och sen tweetar hon till massa rappare, till exempel The Weeknd. Hon bara, varför saknas det ett E i ditt namn? Eller Chance the Rapper. Hon bara, varför var du tvungen att specificera att du är en rappare i din artistnamn? Det är ganska uppenbart att du är en rappare. Men okej. Timothée Sacre Bleu. Nej, vad heter han på riktigt nu?
Nej, men alltså Timothée Chalamet.
Nej, men det är, jag tror att det är många som undrar vad vår irritation när det kommer till honom grundar sig. För jag ogillar honom inte nödvändigtvis.
Inte jag heller.
Det är bara det att alla älskar honom.
Ja.
Och då är det...
Det som jag känner är att han är lite för mycket... hade det inte varit Timothée Chalamet som hade gjort den här insatsen så hade han blivit sågad. Men eftersom att han är den personen han är...
Ja, men han gjorde ju ett bra jobb resten av avsnittet. Ja, den här halva minuten var inte jättestark.
Så svårt är det inte att imitera engelska.
Okej, det är den brittiska dialekten du är skeptisk till.
Ja, det kanske kan vara kul att ha i alla fall.
All right, then love!
Case-analysen. Ah, yeah, anyways.
Okej, nu kommer vi till veckans största ämne och som verkligen är trigger warning om psykisk och fysisk misshandel. Vi ska självklart prata om FKA Twigs stämningsansökan mot Shia LaBeouf. Hur känner du inför Shia, Max?
Då är det jag som har flertalet gånger i den här podden försökt dela med mig av vad jag skulle vilja säga är ett varningens finger om Shia. Jag har kanske kallat honom alkoholist och psykopat. Och...
Många gånger har du sagt att han är psykopat och att jag bara, och det har klippts med några gånger, men det var någon gång jag bara, fast Max, nu kan du inte kalla Shia LaBeouf för psykopat igen, för det är verkligen förtal, för att det finns inte tillräckligt mycket belägg för att göra ett sådant påstående. Well, 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 numera så finns det absolut belägg. Mm. Så från och med nu får du kalla honom vad du vill. Och hur känner du för FK Twigs då?
Nej, men alltså, FK Twigs är en artist som jag älskade jättemycket i början. Mm. Och sen så tyckte jag handen på hjärtat att hennes musik blev för experimentell och för tråkig för mig. Mm. Men jag fick en väldig nytändning när jag tittade på Dua Lipas Club Future Nostalgia-grejen.
Otroligt.
Mm, när hon är på den stripperpolen alltså, och bara klättrar och dansar och sjunger. Bra låt också. Älskar det. Och så har hon ju varit ihop med en av mina jobbiga guilty pleasure killar som jag tycker om, och det är Robert Pattinson.
Just det. Det var ju en grej att FKA och Robert var ihop, Shia och Mia Goth var ihop.
Precis.
Sen blev FKA och Shia ihop och Mia Goth och Robert Pattinson ihop, så de gjorde en liten switcheroo with the partners there.
Älskar Mia Goth. Anyways,
Mia Goth är också speciell. Men Shia LaBeouf är ju då tekniskt sett också en Disney-barnskådis som började sin karriär med sin roll i Even Stevens, men är väl idag mest känd för från Transformers. Han har annars både skådespelat och producerat, eller regisserat kanske det heter, indiefilmer. Är känd för att vara en method actor som är ganska svår att jobba med, för att till exempel typ har han dragit ut sin riktiga tand för att dedikera sig till rollen. Och så här, om man spelar en svår aggressiv karaktär så går han runt och liksom är den karaktären under flera månaders tid. Och sen FKA Twigs då, som är en experimentell brittisk artist som är, trots att hennes musik är extremt alternativ, så är hon ändå väldigt känd liksom. Dels kanske på grund av hennes förhållande med Robert Pattinson. Nej, hon var faktiskt väldigt känd innan det också.
Hon var,
men hon
känd
blev
innan.
Kanske mer mainstream på grund av det. Och det har funnits, som sagt, mycket rykten om Shia innan, om att han har arresterats på grund av disorderly conduct, typ att han har betett sig högljutt och otrevligt och gjort konstiga saker. Gräver man djupare så ser man att det finns ganska mycket mörker här. Han har varit öppen med sin alkoholism och så. Men det här är första gången vi får så här en så stor anklagelse som är så konkret. Och det är ju då att FKA Twigs startade igen ett tilldrev, någon på Twitter, om att jag förkortar FKA Twigs artistnamn till bara FKA.
FKA.
Nej, men att hon har lämnat in en stämningsansökan mot honom om att han misshandlar henne både fysiskt och psykiskt under deras förhållande. Och de var ihop i nästan ett år. Han är 34, hon är 32. De träffades när hon fick en roll i hans självbiografiska film Honey Boy, som han själv regisserade. Och i början var han extremt kärleksfull. Och det här är enligt experter en manipulativ strategi som många misshandlare använder sig av. Att skapa en honeymoon face som sätter ribban så högt att offret i förhållandet håller sig fast i hopp om att de ska kunna återgå till fasen som var så perfekt. Liksom. Det är en väldigt vanlig manipulativ strategi. Och i och med den här stämningsansökan så skrev New York Times en artikel där de bland annat intervjuar FK Twigs om det här. Och hon säger att hon vill belysa de taktiker som misshandlare använder sig av för att kontrollera dig och ta din makt ifrån dig. Och att hon vill även göra det tydligt att även etablerade personer med ekonomisk trygghet kan manipuleras. Exempel på saker som hon säger att han har gjort Som sagt, verkligen trigger warning. På Alla hjärtans dag förra året satt de i en bil på väg mot LA. Shia körde och tog av sig sitt bilbälte och hotade med att krascha bilen om inte hon sa hur mycket hon älskade honom. När han äntligen stannade bilen så hon kunde kliva ut och ta sina väskor så tryckte han tillbaka henne i bilen med våld och tvingade henne tillbaka i bilen igen. Och en natt så vaknade hon till exempel av att han tog stryptag på henne. Hon menar att han gav henne en könssjukdom, någonting som han var medveten att han hade och har till och med sagt det till henne att han var medveten om att han hade en könssjukdom. Och i stämningsansökan ingår även vittnesmål från hans andra ex, en stylist som heter Carolyn Foe, som berättar om gången Shia tryckte ner henne mot sängen och skallade henne så pass hårt att hon började blöda. Och när The New York Times skulle dela den här artikeln eller publicera artikeln så kontaktade de honom och han svarade via mail att det inte finns några ursäkter för hans alkoholism och aggressionsproblem, att han har varit destruktiv mot sig själv och de runt omkring honom i flera år. Han skäms över hans förflutna och ber om ursäkt till dem han har skadat. Vilket är, to be honest, en ganska bra ursäkt, vilket säger ganska mycket om hur bra han är på att manipulera.
Du, jag skulle precis säga det. Det är en riktig så här, läst in typ exakt hur han ska uttrycka sig 2020 för att varken göra bu eller bä.
Precis, alltså det lite skillade på hans alkoholism, vilket jag är så här, verkligen, ja, alkoholism är en sjukdom och han ska ha hjälp för det, liksom. Det låter som att han är en sjuk person, men det låter också som att han använder det lite som en manipulativ ursäkt för att göra sig själv till ett offer av hans eget beteende. Han skrev även att han numera är nykter alkoholist och deltar i 12-stegsprogrammet och att flera av hans ex-flickvänners påståenden ej stämmer, men att han är skyldig dessa kvinnor möjligheten att offentligt dela med sig av sina upplevelser samt att ta ansvar för de saker han faktiskt har gjort.
Också igen en riktig så här slap in the face manipulativ ursäkt. Anpassad till 2020.
Ja, och säkert kontrollerad av någon advokat som säger liksom, ja, gör det tydligt att de här sakerna som faktiskt är brott, som till exempel riktig fysisk misshandel som går att bevisa, det vill du inte bekräfta att du har gjort, men be ändå ursäkt för ifall det är så att du har skadat någon för att uppleva som en bra person.
Nej, och anledningen också för att det som hon anklagar honom för är också sexual assault. Och det är ju eftersom att det i USA och i England är olagligt, om du vet att du har valfri könssjukdom, att ha sex. Alltså medvetet.
Menar du att STD är sexual assault?
Alltså det är troligtvis det som är i den här, och så vidare, det är inte mer hon inte har berättat. Men om du knowingly har sex med en könssjukdom och inte säger det till den andra personen, fanns efteråt, då räknas det numera som sexual assault.
Ja, precis. Och det är ju någonting som jag återkommer till lite senare. Eller så här, enligt New York Times är den här typen av lawsuits ovanlig i USA. Alltså att en kvinna stämmer en man för misshandel som är svår att bevisa. För att det är framför allt psykisk misshandel. Ofta ser man bara sånt här i samband med skilsmässor eller vårdnadstvister. Men precis som du säger, de få sakerna som man faktiskt kan peka på att det här är enligt lag olagligt. Som att ha sex medan man vet att man har en könssjukdom. Eller liksom de här fysiska altercationsarna, som till exempel när de var ute och åkte bil i LA. Jag vet inte om hon har använt det som en central punkt i stämningsansökan, just för att hon vet att det här kan jag bevisa för att andra såg det, till exempel. Sen har han säkert gjort annan form av psykisk misshandel, men det är så mycket svårare att göra det till en central del av en stämningsansökan.
Ja, precis.
FK förklarar att hon inte anmält misshandeln först för att hon inte ville vara ansvarig för att förstöra hans karriär, och sen på grund av rädslan för att bli missförstådd. Hon tänker att ingen kommer tro henne för att hon är en okonventionell person of color. Och jag tänker liksom okonventionell som i att hon är ju liksom en alternativ, lite konstig artist som har på sig knäppa kläder och håller på med pole dancing. Vilket jag ändå tyckte var... Man förstår hur hennes tankar gick liksom. Hon skriver att hennes ekonomiska situation gör henne unik, men hon ville dela med sig av sina upplevelser för att det här är ju annars mycket vanligt.
Mm.
Hon skriver, det jag har gått igenom med Shia är det värsta jag upplevt i hela mitt liv. Jag tror inte att någon hade förväntat sig att det här skulle kunna hända mig. Men det är det som är grejen. Det kan hända vem som helst. Och sen den här artikeln kom ut så har även Chandelier-sångaren Sia tweetat att även hon har blivit sårad av Shia, som hon skriver är en patologisk lögnare som introducerade henne till en gift man som han påstod var singel.
Mm.
Och hon skriver att hon tror Shia är väldigt sjuk och hon har medkänsla för både honom och hans offer. Fint, så värdigt. Vet du för övrigt att Sia nyligen adopterade 2 18-åriga killar?
Nej, det visste jag inte.
De var för gamla för att bo kvar på sina fosterhem.
Mm-hmm.
Men var ju fortfarande liksom inte redo att vara helt så här, bara kastas ut i samhället när de har växt upp i olika fosterhem hela sitt liv. Så hon adopterade dem och nu en av dem har fått barn, så hon är liksom farmor.
Men gud, det här visste jag inte. Gud,
nej, visst. Helt otroligt.
Men hon är
så
verkligen
speciell människa.
Mm, så stort hjärta.
Mm. Ja, det här var ju en... det känns som att det här historien om Shia har bubblat ett tag och folk har försökt sätta fingret på honom, och han är också väldigt idoliserad bland många killar. Folk älskar honom och tycker han är ascool, så jag tror att det är därför jag och många kände att äntligen så typ den här, det finns också någonting extremt obehagligt med honom och nu kan vi äntligen sätta fingret på det.
Precis. Det är faktiskt väldigt sjukt att han tog sig igenom MeToo-vågen.
Ja, verkligen.
Omslagstjejen för White Privilege, Olivia Jade, passade ju på förra veckan när båda föräldrarna äntligen hamnat bakom lås och bom att ta upp telefonen, ringa Jada Pinkett Smith och säga, girl, let me come on your talk show and set things straight.
Jag älskar det så mycket. Det är så passande också med just Red Table Talk.
Det bara så. Jag pratar ju såklart om Lori Loughlin och Mosimo Giannullis dotter Olivia Jade, som ju förra året alla tre, inklusive hennes syster, var allt vi pratade om på grund av att de var i mitten av college admission scandal som spelade upp framför våra ögon. Ni vet den där situationen om att det var en bunt rika personer där ibland kändisar som Lori Loughlin och Desperate Housewives-stjärnan Felicity Huffman. De mutade en admission counselor för att just deras barn skulle komma in på eftertraktade colleges och ja.
Sen kom det ut,
ja. Exakt. Och Olivia Jade själv under den här tiden drev ju då en YouTube-kanal och hade lite olika samarbeten.
YouTuber.
Ja, alltså den var rätt stor och hon hade väl så här eget sminkmärke och endorsement. Så ja, hon var liksom peak ungdomsgeneration liv på internet när allt detta hände. Och då drog hon ur sig helt ur rampljuset. Och sen dess så har ju då mamma Lori hunnit åka in för att sitta i 2 månader. Hon kommer ut nu här i slutet på december. Och härom veckan så var det ju dags för pappa Massimo att påbörja sina 5 månader. Han ska ju sitta in ända tills i april.
Just det, jag tror att det var lättare att bevisa hans inblandan för att det var framförallt han som skickade mejlen och sånt.
Exakt, det var hans assistent som hade skickat de här fantastiska bilderna när hon sitter på roddmaskinen.
Just det, de var tvungna att photoshoppa att Olivia Jade var med i roddteamet för att hon skulle komma in på olika colleges genom så här atlet scholarships.
Ja, absolut. Men under hela den här perioden så har Olivia då inte kunnat säga någonting, obviously, på grund av rättsliga saker. Men nu var det dags. Och var sker det inte? Om hos Jada Pinkett Smiths Red Table Talk. Det är ju en slags talkshow, kan vi ju kalla det.
En slags, en form av... ja.
Ja, en form av talkshow som man kan hitta på Facebook med Will Smiths fru Jada, obviously. Dottern Willow brukar också vara med. Och sen har vi Jadas egna mamma Adrienne. Och vi har ju pratat om det innan, för de har ju
ja.
Det var ju där vi fick det fantastiska begreppet entanglement tidigare
om man säger så här, Red Table Talk är a friend of the show.
Verkligen. Och sen får vi ju inte glömma Jordan Woods.
Årets händelse när hon
var
i Red Table Talk.
Det var för övrigt, jag tyckte det var ett bra samtal när Jordan var med.
Ja, verkligen. Team Jordan forever. Hur var samtalet med Olivia Jade?
Ja, tack för att du frågar. Jag personligen tycker kanske att Red Table Talk är alldeles för amerikanskt. Konceptet. Det är väldigt mycket buzzmeningar som flyger, som set the record straight, be authentic to me, lay all the cards on the table, healing och så vidare.
Kort om mig och mitt ordförråd.
Verkligen. Och den här intervjun är ju inte annorlunda, om vi säger som så. Innan själva intervjun börjar så har vi redan förstått hur stämningen kommer vara. I ena hörnan så har vi förstående, upplyftande och uppmuntrande Jada och Willow. Som tycker att Olivia absolut ska vara där och få prata om sin upplevelse. Och i andra hörnan har vi Adrienne som, om du frågar mig, är den enda som inte druckit PR-bullshitten som skickats från Olivias team innan det här samtalet ska börja. Hon vågar liksom ändå påstå att jag tycker det här är obekvämt att idag, alltså i samhällsklimatet som vi har i Amerika 2020, där svarta är de som lider mest i fängelsesystemet, i hela liksom
skolantagningssystemet.
Skolantagning, utbildning, allt. Så är det konstigt att vi ska låta den här vita, rika tjejen komma och gråta ut hos oss.
Och få ännu mer kändisskap och uppmärksamhet.
Precis.
Tack vare det här.
Intervjun varar väl ungefär i 30 minuter, vilket enligt mig är 25 minuter för långt. Men jag ska här nu summera. Jag har 3-4 punkter som jag tar med mig.
Jättegärna, tack.
Olivia fattade inte att hon 1. Var privilegierad och att hon levde i en bubbla.
Förlåt? Det här har undgått henne?
Det visste hon inte.
Vänta, hon har inte förstått det förrän nu. Jag hoppas att hon förstod det efter den här skandalen.
Precis, efter skandalen förstod
Eftersom
hon det.
Eftersom det var liksom bara massa memes med hopklipp på YouTube med compilations från alla världsfrånvända saker hon har sagt.
Ja, men innan det, innan skandalen.
Så, då hade det lite så gått in genom ena örat, ut genom andra.
Nej. Olivia och föräldrarna trodde liksom att de, quote på denna, betalade en admission counselor för hjälp. För sånt gör ju alla.
To be fair, så i hennes värld så är ju hon ju inte mer privilegierad än någon annan som hon känner. För att det är ju så här det funkar när många rika barn försöker komma på colleges. Då, men, och det här pratade vi om innan, det de flesta föräldrar gör då är att betala för en byggnad på skolans campus. Och det är ju lagligt att göra det. Eller erbjuder att donera massa pengar till skolan. Medan just det här sättet de fick in Olivia Jade på, det är olagligt.
Och sen så säger hon, jag vet, det var ju ett misstag. Och sist men inte minst, det som hela intervjun trycker mest på, är att nu vill hon ge tillbaka. Hon vill hjälpa.
I'm not trying to victimize myself. I don't want pity. I don't deserve pity. We messed up. I just want a second chance to be like, I recognize I messed up. Right. And for so long, I wasn't able to talk about this because of the legalities behind it. I never got to say, I'm really sorry that this happened, or I really own that this was a big mess up on everybody's part. But I think everybody feels that way in my family right now.
Do you understand why different people in the community would be upset? Do you have any understanding of why I would be upset at your being here and what you all did? There is so much devastation particularly this year, 2020, with the pandemic and everything being brought to the table, just how there's so much
inequality.
Yeah, inequality and inequity.
Mm-hmm.
That when you come to the table with something like this, it's like, child, please.
Right.
Mm-hmm.
When I was on YouTube, it was so, well, just come along with my world. Like, see where I'm at. Let's just go for my journey.
Right.
And I, now when I go back, I just want to make it very clear and very aware, like, oh, there are big problems going on in the world that are outside my bubble. And I'm so comfortable that I don't have to go outside of it.
Right.
So it's making that change of like, yeah, you could sit where you are and it wouldn't affect you. But how much better of a person would you be if you used your blessings to help somebody else?
Nej, men alltså, ordet misstag, Michelle, det tar aldrig slut. Alltså hon säger det om och om och om. Det, alltså det är det enda hon säger. Så fort de ska säga någonting så säger hon, ja, nej men alltså, när jag insåg att det var ett misstag. Och det hon menar när hon säger misstag är ju misstaget att de blev påkomna.
Ja.
Det är ju inte ett genuint misstag att de råkade betala pengar till en shady kille. Alltså, det vet ju vi om. Vi som liksom
och
sitter
jag tror också
utifrån.
Att det är lite, jag minns inte exakt om det var i deras mail eller om det var i andra kändisens mail, men att det var så här att de verkligen ställde frågor. Kommer vi bli påkomna? Är det här okej? De, man förstår väldigt tydligt att de här föräldrarna visste att det här var ju inte helt...
Precis. Hela intervjun känns mest som en enda lång PR-saga med hur hon då har vaknat upp och liksom nu ska ge tillbaka. Och hon vill inte bara ge pengar till en välgörenhet utan hon har åkt till en skola och varit med barn och hjälpt dem och inser att hon har tagit det här för givet när hon växte upp med så här utbildning och att inte alla kan ha utrymme att läsa läxor och... Alltså, det är väldigt, väldigt fine-tuned. Jag kan tycka typ att det var rätt att det är det här som blir hennes första samtal om det. Eftersom att det ändå är i ett forum med... Som att det handlar ändå om någonting som väldigt mycket påverkar svarta kroppar. Och därför tyckte jag att det var väldigt... Det var ju bra att hon var där för att få det perspektivet. Men det händer liksom inte. Alltså det samtalet kommer aldrig igång förutom när Adrian säger det precis i början. Det blir liksom aldrig, alltså det bubblar bara. Istället så blir samtalet mest bara så här rika personer som pratar med rika om typ så här hur man ska växa och lära och hur detta ska få mig att bli bättre. Och liksom hur de så här rundar av att ja, men allt man kan göra är att acceptera att man är fel, att man kan göra fel. Alltså du vet, det blir så himla lovey-dovey. Här har du liksom en möjlighet att verkligen ha ett givet samtal. Men det kommer inga frågor som skaver. Liksom, var är frågan rakt ut? Visste du om att du kom in på fejkade meriter? Hur känner du att du kom in via ett sport scholarship som oftast är den enda vägen in till college för svarta och andra som inte har pengar? Liksom, var är frågorna som skulle kunna skapa ett riktigt samtal här? Som hade varit en riktig intervju kring ett bord. Liksom. Men istället... fick jag känslan av att det bara var en öppen stödgrupp för Olivia Jades känslor kring att hon så här inser misstaget och känner att hon ändå bör få en chans till. Och jag läste i veckan en oerhört bra rant på Instagram från Go Kid Go, tror jag hon heter på Instagram. Just på temat intervjuformat 2020 och hur det liksom typ har dött. Nej, men hon lyfte i en rad olika stories just intervjun med Kim Kardashian och Letterman.
Ja, exakt. Det är
att
också
samtalet, att liksom samtalet aldrig lyfter därför att det blir bara en enda radda av redan liksom utbenade godkända PR-slogans och liksom det blir aldrig det här djupa samtalet som man förr kunde be om. Eller typ så här som man förr fick när du tittade på intervjuer. Och när du väl har tagit på dig de glasögonen och tittar på valfri intervju numera. Alltså det är jävligt lite faktiska frågor till samtal.
Verkligen.
Till och med på late night shows numera. Förr så kunde du verkligen, det var kul att titta på late night shows. För att du visste inte vad som skulle hända. Men nu är allting så vettigt. berättat, och det är ju ett manus innan de sätter sig, det vet ju alla numera.
Precis, och det, manus var ju säkert innan också, men skillnaden är att innan så var det ju det enda sättet för en artist att promota ett album eller en film var ju om de fick vara med i tv, så då var ju de tacksamma för möjligheten och ville göra det bästa av möjligheten, medan nu har ju snarare maktbalansen förändrats så att det är talkshow hosts som är tacksamma till kändisar att de vill vara med, för kändisarna behöver inte den här typen av reklam längre. Kändisarna kan marknadsföra sig själva och har en helt annan makt över att skapa buzz kring sig själva. De behöver liksom inte de här externa plattformarna. Om de vill berätta sitt egna narrativ och sitt, om sina egna trauman, så gör de det nog mycket hellre på en plattform där de är 100% i kontroll själva, vilket är deras egna Instagram stories eller flöde. De skulle ju aldrig överlämna den makten till någon gubbe i en talkshow. Eller i det här fallet en mamma, dotter och mormor.
Min summering av den här intervjun, Red Table Talk i alla fall, det var liksom att ja, men du fick lite känslan av att det kanske skulle bli några frågor som skulle skava lite, och sen så bara var det ett mantra som bara upprepades om och om igen, och sen så avslutades det med någon så här, du vet, som hon alltid har, Jada, någon så här black girl boss.
Just det.
Alltså verkligen klisché av allt som hon någonsin har gjort i Red Table Talk. Och sen så avslutade med att de bara, så fin outfit du har på dig. Och så typ sitter alla och bara, ja, den var så fin, jag älskar
din feminism färg. And if you have a problem with that, then you are a sexist.
Tack.
Har vi pratat tillräckligt mycket om att Jackie Chan var min största barndomscrush?
Nej, men därmed så tror jag att det blir svårt för poddlyssnare att förstå hur många crushes du hade som barn.
Nej, men nej, vadå? Jag hade Rum Tum Tugger ifrån Cats-musikalen. Och Jackie Chan.
Och sen Jackie Chan.
Michael Jackson.
Mm-hmm.
Det var dem.
Så när hur gammal var du när du såg Shrek första gången?
Ja, just det.
Och hur mår du med Grinchen?
Och även Cat in the Hat, även en Dr. Seuss karaktär.
Så då är vi på
och sen så har vi såklart Okja. Men alltså det här är ju sista crushesen är ju liksom 20 plus.
Mm. Vill du berätta då, för mig när du insåg att du
grew into a mature woman and realized what a true man is.
Och det var därför du nu då vill ligga med kängurus, som du så fint har berättat för oss på Twitter. Please break it down.
Förlåt, men hur kan kängurus vara så? Men, har du sett hur kängurus ser ut?
Ja, men du hade ju hittat den här konstiga avarten av så här muskelkängurus som finns i Australien.
Ja.
Eller selen eller vad fan det är.
Hur kan de vara så biffiga?
Nej, men alltså jag förstår ju kopplingen mellan kängurun och Jackie Chan.
Ja, alltså de har exakt samma pex.
Men ville du prata om Jackie Chan nu? Det känns som att det var dit du ville.
Nej, det var till kängurun. Jag ville. Nej, men vad var min poäng? Jo, jag kom över en fun fact om Jackie Chan och tänkte, vänta lite. Jag gör en podd där jag kan ta upp det här.
Sure.
Vilket är att enligt honom så var hans mamma gravid med honom i 12 månader. Alltså 3 månader för länge.
Det är väl inte möjligt?
Nej, alltså det är helt omöjligt. Så jag bara, då ska Michelle Hallström googla. Är detta möjligt? Vad grundar sig detta sjuka påstående i? Har han verkligen sagt det här? Och mycket riktigt, alltså han bekräftade det här i fler intervjuer. Hans mamma var gravid med honom i 12 månader. Hon hade en fjärde trimester, så att säga. Och enligt läkare så är det här helt omöjligt.
Ja.
De menar att det snarare är så att hon kanske missuppfattade eller att det blev något missförstånd där med när hon egentligen blev gravid.
Ah. Men skrämmande att hon också i sådana fall gått runt och trott att hon var gravid i 12 månader.
Mm. Jag har även en teori här,
Moder om... Therese, nej, Maria Magdalena, Maria, men fan är det nej. Som bär Jesus? Maria, ja, tack.
Ja, god, god jul. Ja, nu när jag ändå googlade Jackie Chan för tusende gången i mitt liv.
Absolut.
Så kom jag över hans lilla familjesituation. Vilket är att han har en son som är 38 nu. Och jag bara, gud vad nice och var Jackie Chans enda son för att han kommer bli stenrik. För Jackie var liksom världens högst betalda skådis i så många år i rad.
Mm.
Men så har Jackie tydligen sagt någonstans att hans son inte kommer få några av hans pengar. Han kommer ge bort allt till välgörenhet. För att han säger att om hans son är kompetent nog så kan han tjäna sina egna pengar. Och om han inte är kompetent nog så kommer han bara slösa mina pengar.
Alltså...
Harsh.
Men också jävligt sant.
Ja, precis. Det är inte riktigt samma mentalitet som Olivia Jades föräldrar.
Nej. Nej, de körde någon annan variant där.
Jag hade velat se en intervju med Jackie Chan som ifrågasätter Olivia Jade. Vill du veta hur det har gått för Jackies son?
Han har säkert blivit mångmiljonär.
Fruktansvärt dåligt har det gått för Jackie Chans son. Han är 38 och hamnar typ i fängelset för att han hade weed på sig i Kina, vilket är så här a big no-no. Och har försökt bli skådis men misslyckats totalt. Så man får ju hoppas att han i alla fall kan få någon liten miljon av
farsan. Ja, men kanske något litet arvode för att betala sin hyra i alla fall. Så att han har någonstans att bo livet ut.
Exakt. Vilket Jackie Chans andra barn inte har. Han fick ju då en dotter med en kvinna som han var otrogen med, som var så här någon skönhets pageant. Ni vet.
Skönhetsdrottning.
Där har vi det, tack. Han fick barn med en sån. Och som han sen inte ville erkänna och har inte gett några pengar till den här dottern. Som nu har blivit någon slags oklar influencer, blev ihop med någon oklar influencer. Hon är lesbisk och menar att båda deras familjer har klippt kontakten med dem och att de nu har hamnat på gatan på grund av deras familjers homofobi. Så det var en liten update om Jackie Chans familjesituation.
Ja, tack för den.
Varsågod. Kardashians slash Jenners, Kardjenners som vissa kallar dem, Kardashians som andra kallar dem. She fick vi när vi trodde att de skulle bli normala och sluta vara realitystjärnor.
Nu ja, när de skulle tacka nej till en fet check varje månad för att ha sina ansikten på TV. How stupid could we be?
Vi blev så ägda.
Verkligen.
Vi trodde ju att nu är Keeping Up With The Kardashians. Det skulle sluta sända, sista säsongen kommer sändas nästa år.
Mm.
Och sen i veckan så annonserar de något nytt multi-year samarbete med Disney slash Hulu.
Slash Star.
Precis. Det där är...
Nej men alltså, nej. Nej men det var ju, alltså annonseringen kom ju därför att Disney hade sin sån här mediedag. När de så här är det vi siktar på det kommande året liksom. Eller de kommande åren.
Mediedag.
Och då var ju detta, vad sa du?
Mediedag, presskonferens.
Tack. Nej men de kallade det något så här töntigt, Disney Innovation eller... Bull whatever, det var inte det jag skulle säga. Men då i alla fall så lanserade de en ny internationell variant av Hulu. Och det är Hulu. Hulu. Och det är ju samman med detta som Kardashian då jag antar ska bli någon form av flaggskepp.
Exakt. Det känns som att de gör någon slags storsatsning. De annonserade massa olika projekt och
nya fruktansvärt Star Wars mycket Star Trek
och Marvel och hit och dit.
Oj, katt att jag sa Star Trek.
Menar du Star Wars?
Ja.
Det där, de där om aliens eller vad det nu handlar om.
Nej, vill men, du fråga mig hur många Star Wars-filmer jag har sett?
Hur många Star Wars-filmer har du sett?
En halv.
Du, exakt samma jag med. Jag har nog sett en halv totalt. Vilket ändå är starkt, för då har jag ändå två storebröder som älskade Star Wars.
Förlåt mig, jag måste bara få säga detta också. Mm. Det är verkligen, det finns en hörna av populärkultur som jag inte alls konsumerade som var poppis när jag växte upp. Och det är Sagan om ringen.
Mm. Nej, men jag hatar fantasy.
Don't ask, den enda fantasy jag tittar på när jag växte upp är liksom Harry Potter.
Mm, jag kollar inte ens
det på var det. Nej, jag vet, den är lite...
Jag
du var med Gen Z där.
Kollade på Narnia eftersom jag vill ligga med Tomnes, men förutom det.
Narnia?
Ja.
Åh, älskade Narnia. Ah, yeah. Anyways. Vad tror du om detta då?
Nej, men jag vill bara först säga, när jag först såg det här så tänkte jag Hulu, det kan man inte konsumera i Sverige eller Europa, och då fattar jag eller har förstått nu att Hulu ägs av Disney. Det är ju då en streamingtjänst likt Netflix. Och nu så kommer Disney, samtidigt som de Disney Plus är en ny grej, samtidigt som de har Hulu, så kommer de släppa Star, som blir som en internationell version av Hulu. Vilket jag bara använder av samma himla streamingplattform, era töntar.
Nej, men det ska de. Så Star kommer liksom ligga i Disney Plus.
Som men kan bara skaffa samma streamingtjänst.
Men det är som en vuxen kanal inne i Disney Plus.
I alla fall, där kommer Kardashians vara med. Vi vet inte exakt vad det innebär.
Nej.
Jag tänker att det inte är omöjligt att det blir mer som att de är executive producers av lite olika program, som framförallt Khloe har varit för, typ Twisted Sisters, Revenge Body. Kim kanske får något eget program om USA:s rättssystem, någon så här Legally Blonde Kardashian grej. Hon blir nya Judge Judy. Oh my fucking god, I would love that.
Gud, jag kan verkligen inte tänka mig något värre.
At me. Jag har så många idéer. Kris Jenner, nya Dr. Phil.
Hemskt. Hemskt, hemskt. Nej, jag vill bara ha dem i det gamla formatet. Ja, talkshow tror jag säkert att de kan ha.
Mm, jag tror att det kommer att Chris vill ha en talkshow.
Mm.
Hon har ju redan haft det, men den gick inte så bra.
Det var ju...
Och jag tror att det kommer säkert bli också någon bara fortsättning av Keeping Up med Kardashians, men lite mer streaminganpassat och kanske lite mindre i entertainment 2007 vibe, utan lite mer modern streaming vibe.
De kommer absolut byta namn till The Kardashians.
Ja, vad bra.
Mark my words.
Vi är såna spanare.
Absolut. Sparkar in öppna dörrar. Hade du något mer du ville säga om Kardashians?
Jag har mycket att säga om Kardashians, men det var vi nöjer oss nog där för idag. Mm. Vad är ditt favoritjulgodis?
Jag älskar knäck.
Mm. Jag skulle vilja slå ett slag för struvor.
Mm, de är så goda. Men det måste vara välgjorda struvor. Annars är man väldigt lurad, skulle jag vilja säga.
Finns det... När äter man dåligt gjorda struvor?
Nej, men alltså du vet när de är så här lite fettiga.
Mm-hmm. Nej, I still fuck with a fettig struva.
Okej, well, that's you then.
Och med de orden sagda
så tackar vi för oss. Ni hittar oss en vecka innan på Aftonbladet. Veckan efter finns vi i vanliga flöden. Och givetvis som alltid på Instagram, paparazzipodden.
Ja, ni får jättegärna alltid så gärna lämna en recension i jag tror att det är framförallt vanliga podcaster. appen.
Ja, det är nog bara där det går.
Vi läser dem, ni är så gulliga, ni skriver så roliga saker.
Mm, älskar dem.
Det var väl det, ha det så fint. Hejdå!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.